Podplay.
Människans fascination av rösten är gammal. En särskild plats har de allra högsta rösterna. Sopranerna, gosskörerna och så kastraterna. Under flera år skars testiklarna av på pojkar för att de skulle behålla sina ljusa, vackra röster. Några av dem fick höga positioner och strålande karriärer. För andra gick det inte lika bra. Gemensamt för alla kastratsångare var att ingreppet totalt förändrade deras liv. Välkommen till Studio DN. Jag heter Sanna Thorén Björling. Ja, från tidigt 1500-tal och nästan 300 år framåt kastrerades pojkar för att de skulle kunna sjunga på operascener runt om i Europa. Idag i Studio DN har vi med oss Moa Malmqvist som är reporter på DN och har dykt ner i detta ämne. Välkommen Moa!
Tack så mycket.
Du, vad händer med stämbanden när man kommer i målbrottet?
Ja, men det som händer är ju, det är framförallt att när man, både pojkar och flickor är runt 10 år så börjar man producera könshormon. Och sen när man kommer i 12-13 års åldern så blir stämbanden grövre, de blir längre framförallt. Och man får liksom, bröstkorgen växer. Och det gör att stämbanden vibrerar långsammare och det ger en mörkare röst. Och det här gäller både för pojkar och flickor, men flickor får kanske inte lika långa. De blir mer grövre där. Och sen säger man att pojkars röster sänks en oktav, motsvarar 12 halvtoner. Flickor sänks bara en ters, så det är 3-4 halvtoner.
Så vad betyder det här då för den pojke som till exempel då sjunger i gosskör?
Ja, men det innebär ju att rösten sänks. Man får ett lägre, ska man säga, röstläge helt enkelt. Och omfånget sänks. Så att det innebär ju att det är svårt att sjunga de här höga tonerna. Och så ofta så när man går vidare sen i manskör och sådär, att man kanske blir en sjunger i tenor eller bas och sådär.
Men så det här styrs ju av puberteten som du är inne på. Mm. Det här att skära av testiklarna på pojkar. Hur föddes den där idén?
Ja, men det är, alltså enucker har ju funnits i tusentals år egentligen, i Kina och antik och sådär. Men att använda det just i kyrkokör och sådär, det har man hittat spår i Spanien. Men framförallt så fick det sitt genomslag i Rom och framförallt i Sixtinska kapellet. Och det här var i mitten av 1500-talet som man började göra det här ingreppet, om man ska säga, på pojkar.
Men det var ju ett ganska farligt ingrepp.
Mm, jättefarligt. Man uppskattar att ungefär 1 av 5 dog. Och varför man dog, alltså det finns ju flera anledningar till. Dels så operationerna, man hade liksom inte steriltvätt på samma sätt. Och pojkarna dog ofta av infektioner efter ingreppen. Men också så är det så att när man försökte då, man hade ju inte bedövningsmedel på samma sätt. Eller narkos. Så att man försökte liksom trycka på halspulsådern. Och ibland så dog pojkar av det också.
Vad var det då man ville åt? Varför var de här höga rösterna så åtråvärda i de här fina salongerna?
Ja, men det var ju för att flickor och kvinnor fick ju inte sjunga i kör. De fick inte sjunga i kyrkan överhuvudtaget under den här perioden. Och man försökte ju bevara rösterna. Eller man tränade ju gossar otroligt för deras liksom, sångteknik. Men så hamnade de ju i målbrottet. Och det går inte att göra så mycket åt det liksom. Så det var väl där att det fanns ett behov av de här ljusa rösterna, för att det fanns ju ingen annan som kunde ta dem.
Vad vet vi då om hur de lät?
I och med att man slutade kastrera pojkar i slutet av 1800-talet så finns det inte, det finns en inspelning, eller en sopran inspelad, Alessandro Moreschi, en inspelning från 1902, men man ska säga då att inspelningstekniken är ju ganska bristfällig, så kvaliteten, ljudkvaliteten är inte jättebra, så det är svårt att säga om det är representativt. Också att han var ingen stor stjärna egentligen, utan det fanns ju större stjärnor som man beskriver de här som gudalika, nästan lite metalliskt läte, änglalika och sådär. Så att väldigt ljus, väldigt kraftig röst och som sagt att kunna ha ett omfång på 3 oktaver liksom. Så.
Alles Alessandro Moreschi från början av 1900-talet. Mm. Du är inne på det lite att den här, man hindrar utvecklingen av stämbanden men man får en större bröstkorg. Mm. Det är det som gör att det inte, det är ju inte en vanlig gosse som sjunger utan det är en man med gossstämband.
Precis, exakt. Och de pojkarna som också kasserades, de skolades ju liksom i jättehårt just för lungvolymen. Alltså att de var ju, hade ju lungor som elitidrottare. Så de kunde ju, det finns ju berättelser om att de kunde hålla toner i minuter. Liksom.
För några av de här kastratsångarna så gick det ju väldigt bra. Hur kunde en karriär för en framgångsrik kastratsångare se ut?
Den absolut mest framstående, eller den mest kändaste, är ju Farinelli. Och han växte ju upp i en lågadlig familj. Och det var ju i och för sig inte jättevanligt, ska sägas. För att många kastrater var ju kom ju från fattiga familjer. Och så kom ju liksom då musiklärare eller sånglärare. Och så erbjöd de då en som rikedom. Och liksom att om vi kastrerar er son så kommer han bli en framgångsrik sångare. Men i Farinellis fall så han kommer från en lågadlig familj. Hans bror, Riccardo Broschi, var ju också en framgångsrik kompositör. Men man tror att hans pappa dog när Farinelli, som hette Carlo Broschi i födelsenamn, ska jag säga. Hans pappa dog strax innan Carlo då hamnade i målbrottet. Så att då förlorade familjen sin inkomstbringare. Och då kastrerades Farinelli och man säger att han skadade testiklarna efter en fallolycka från en häst. Han skolades av då en sån erkänd och väldigt känd också sånglärare, Nicola Porpora, som också då skrev operor och var en kompositör. Så att han skolades av honom i flera år. Och det här var ju också under när operans intåg. Så att alltså, han blev ju snarare en operastjärna än en gossopran. Och turnerade ju, han blev ju enorm. Turnerade framförallt i London, i Spanien mycket. Och var väl typ exempel också på just de här att virtuosa sångarna. Att det fanns ett intresse för en soloartist på ett annat sätt. Liksom.
Och han var ju då, blev ju en storstjärna.
Precis, han vart en storstjärna. Och kompositörer som Händel liksom bönade ju bad ju för att få jobba med honom. Men tydligen så var Farinelli en riktig diva. Och var ju verkligen så att han ville inte åka till England för där var luften så dålig för hans röst. Och liksom hade ju många sådana grejer för sig. Också att man ska säga att de här operorna då i England och sådär, de alltså blev ju ruinerade för att de tog ju så, de här operasångarna då tog ju så enorma gage och tjänade ju, blev ju jätterika.
Och nu pratar vi 1700-talet.
1700, precis. Och, exakt, Farinelli är väl född i början av 1700-talet så han slog väl igenom 1730 ungefär där då.
Ja, och det fanns också då en annan sida av myntet och den ska vi prata om efter paus. Studio DN idag med Moa Malmqvist som är reporter på Dagens Nyheter. Vi pratar om kastratsångare. Och du, jag undrar, det här att avbryta en normal hormonell utveckling hos en pojke, det får ju andra konsekvenser än bara på stämbanden. Hur då?
När man går igenom puberteten så testosteronet då, som man producerar både hos pojkar och flickor, det gör ju att man får den här pubertetsspurten. Man liksom blir jättelång kanske på en sommar. Det fick ju inte kastraterna, utan de liksom växte långsamt men säkert. Det är också i de här könshormonen som man producerar så gör det att liksom skelettet, man slutar växa, att stabiliseras och förstelna. Det hade ju inte heller kastraterna, så att de fortsatte växa och sen växte de liksom. Så att när de var vuxna hade de ju väldigt långa ben, väldigt långa armar, långa händer. De fick ju inte heller någon sån manlig behåring. Ingen skäggväxt, ingen hår på bröstet sådär. Deras könsorgan växte inte. Så att de såg ju ut som långa pojkar egentligen.
Man kan ju säga väl att de ansågs lite grann könlösa då, som någon slags mellanting mellan en man och en pojke och kanske en kvinna. Hur uppfattades de av omgivningen?
Det här är väldigt intressant, för det finns ju två delar av det. Den ena är att det fanns en fascination och alltså när man läser om kastraterna så beskrevs de ofta i väldigt sexualiserande termer, att de hade rosiga kinder och de spelade ju ofta gudaroller och hjälteroller och sådär. Så att under den här tiden så, man hade ju inte samma sätt att se på kön. Alltså som att kvinna och man som två motsatta. Man såg det mer som ett spektra där man placerade kastraterna i mitten. Och det gjorde att de här attraherade ju både män och kvinnor. Det finns mycket berättelser om turister, både män och kvinnor, som efter då en operaföreställning går bakom scen och försöker förföra den här hjälten då, eller sopranen. Så vi, oavsett om det är en kvinnlig eller en kastrat. Också föll de ju offer för prostitution, ska sägas också. De som, det var ju knappast alla som hade en lika framgångsrik karriär som Farinelli. Och det fanns ju inte samma skyddsnät på samma som det gör idag.
Nej, du var inne på det, att det är liksom två delar i det. Det ena är att de då blev sexualiserade, precis, upphöjda. Ja. Hur ser den andra sidan ut?
Ja, men det är ju att de var missfoster eller halvmän, att de var onaturliga, och det fanns många karikatyrer på kastrater, att det fanns något sånt monster. Att det, så att man ska ju säga att de var ju hyllade och sådär, men det var ju alltid inom ramen för musiken. De hade ju ingen hög status i samhället då, förutom enstaka fall då, som kanske Farinelli. Men sångare, människor inom teater och sådär, de hade ju ungefär en samma status som prostituerade under den här perioden. Så att det fanns ju verkligen en motstridig bild där.
Den där motstridigheten kan ju också ha varit lockande, fast i något kanske spännande i den där dubbeltydigheten, så är det ju ofta. Men du, det är ju en sak att vara hyllad på scenen och så, för de som var det. Men vad vet man om hur de här personerna mådde?
Mm. Alltså man vet ju väldigt lite om liksom deras psykiska hälsa. Ja, men man kan ju bara ana att de hade det väldigt tufft. Som sagt, det var ju runt i mitten av 1600-talet, så fanns det ungefär 150 kastrater i världen. Det är ganska många, man tänker på hur få som faktiskt slog igenom sen. Och som sagt, de försökte ju hitta jobb inom musiken då, som lärare. Många blev notkopister, alltså kopierade noter. Man kunde ju heller inte skaffa barn. Och det finns ju berättat att folk har gift sig och sådär. Men det, ja, man kunde ju inte bilda familj. Och får man ju då ha i tanke då att de hade ju den här sociala statusen då, sågs ju många som monster eller.
Det var ju inte, du var också pratade om att det här var störst i Italien, i södra Europa, men att det kom också till andra länder. Hur det var ju inte tillåtet i så väldigt många länder, i själva operationen. Hur såg du till exempel i Sverige?
Det finns, vad man vet, inga svenska kastrater. Däremot drottning Kristina var ju väldigt fascinerad av det här, så hon tog ju hem från Italien, jag tror runt 8 kastratsångare. Det fanns någon i Danmark, någon i Polen. Men det är liksom det man vet. I Frankrike tyckte man ju väldigt illa om kastratsångare. Där hade det en väldigt låg status och man tyckte att det var konstigt och sådär. I England var det ju väldigt populärt med de här stora stjärnorna. Som sagt, att Händel var ju väldigt fascinerad av Farinelli framförallt. Och där kunde man också säga att det fanns liksom nästan som att det finns rap battles idag, så fanns det liksom det mellan kastrater, att de kunde sjunga mot varandra, att det var som en tävling, att det fanns en helt annan syn på det i England då.
Intressant. Men så småningom så hände ju någonting då, inte bara synen på själva operationen och att det här är någon misshandel då egentligen, utan det hände ju också något med de musikaliska trenderna. Berätta lite om det.
Ja, men precis, och det här är väl då i, ska man säga, slutet av 1700-talet, början på 1800-talet, att man realismen fick liksom sitt intåg, och så att man vill liksom inte längre ha det onaturliga metalliska lätet, man vill ha liksom det naturliga helt enkelt, och man kan säga att tenorerna fick de stora hjälterollerna i operorna, för de hade ju liksom fått stå tillbaka, de var ju nästan inte ens med i de här stora operadramerna, utan men nu helt plötsligt så var det liksom de här mörka rösterna, maskulina tenorerna som blev de nya hjältarna och stjärnorna verkligen. Men också ska man säga, det här är ju också efter franska revolutionen. Alltså kastraterna var ju väldigt förknippade med en kungligheter, med en konservativ, liksom förlegad, lite dammig kultur kan man säga. De var ju väldigt starkt kopplade, och många av kastratsångarna sjöng ju för hovet. Som sagt, de var ju väldigt stora i Spanien till exempel. De fanns ju hovkastrater nästan så.
Men hur var, och sen så kom kvinnorna in och började få sjunga själva?
Precis, också. Mm. Och när exakt, jag vet inte exakt när de började få sjunga i de katolska körerna. Men precis, och de fick ju större, primadonnerna kan vi ju prata om också, blev ju enorma. De var ju inte riktigt konkurrenter till kastrater. De var ju en klass för sig. Ofta spelade de olika roller, men absolut att då de i körerna så fick ju de ta sin plats.
Jag läste också någonstans att det också var förknippat med en ekonomisk utveckling i Italien, och att när, i takt med att folk fick det bättre, så behövde man inte heller egentligen sälja sina pojkar till den här typen av operationer. Ja. Det också har en...
Ja, det låter ju väldigt rimligt. Ja. Så. Det var ju som sagt många som gjorde det.
Men du som har dykt ner i det här nu, hur betraktas den här kategorin idag, och hur har det varit då att skriva om kastratsångare?
Jag tror att det är svårt att förstå hur lång tid det här var. Alltså det pågick ju som sagt i 300 år. Men ändå så känns det som en liten parentes i musikhistorien. Synen på det idag, så det finns ju som sagt inte så mycket moderna exempel på. Det är ju ingenting, det låter ju absurt ju. Och det är ju det som väcker den här fascinationen, i alla fall hos mig, att jag tyckte att det lät helt galet. Men det finns ju liksom moderna, det finns ju personer som har olika sjukdomar till exempel. Att man kan hamna som Kallmans syndrom, tror jag ett är av dem. Så, som då liksom inte hamnar i puberteten och kan vara något slags modern exempel. Men idag, det är svårt, för kyrkan inte heller sagt så mycket om det. Jag vet att för drygt 20 år sedan så var det många organisationer då som ville att påven då skulle be om ursäkt och sådär. Men man har inte hört någonting, det blev inget av det. Kanske inte helt otippat heller. Man vet ju ganska mycket om dem ändå, faktiskt. Det finns mycket att hitta.
Ett helt forskningsfält.
Ja, det är det. Eller det är det, verkligen. Och man tror att det kanske är mycket som inte finns. Men det finns en hel del om det här, liksom, faktiskt.
Stort tack för att du var med idag, Moa Malmqvist, reporter på Dagens Nyheter.
Tack så mycket.
Om du vill kontakta oss så går det bra att mejla till studiodn@dn.se. Studio DN görs för Podplay av producent Sabina Marmelakai, ljudtekniker Patrik Miesenberger och teknik Oliver Bergman, Power Media. Jag heter Sanna Thorén Björling.